Hej.
Vem skulle du
träffa? Till Creades.
Ja, vem skulle du träffa?
Sven Hagströmme.
Sven Hagströmme? Yes, vilken tid var?
9.30.
9.30, okej.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Ett rikare liv med mig, Helene Rothstein. Idag så är vi och träffar entreprenören och finansmannen Sven Hagströmmer. Vi är uppe på investmentbolaget Creades kontor i centrala Stockholm. Creades investerar i både noterade och onoterade bolag. Det största innehavet i portföljen är Avanza. Och där är Sven Hagströmmer ordförande, precis som han är också i Creades. En sak som har pågått länge här i Creades, det är en SPAC som man aviserade för snart 2,5 år sedan. Och frågan är ifall det blir någon affär i den SPACen. Men vi kommer också prata om Creades framåt och vad som ska till, vad som blir nästa Avanza i Creades portfölj.
Vill du ha kaffe?
Ja, gärna. Hej!
Står du?
Nej.
Hej, står med lurar och allting i högsta hög. Tjena dig.
Hej, vad kul att komma hit.
Ja, vi håller på. Jag tror det skulle vara klart här. Ja. I den här nya konferensrum.
Ja.
Jag ska bara hämta lite vatten. Vill du ha lite vatten?
Ja, jag hällde upp
du
dig.
Du har den, vad snällt. Bra.
Men du, Sven, kan vi ta en tur i lokalerna?
Ja, det kan vi göra.
Och kan vi börja så här? Var jag kommit någonstans?
Jaha, hej. Du har kommit till Creades huvudkontor.
Enda kontor, eller?
Enda kontoret, ja.
Men, och vad heter du?
Jag heter Sven Hagströmmer och jag har grundat Creades 2011. Vi har varit här i snart 10 år och vi är 10 anställda. Ja, det här är första dagen efter sportlovet. Så jag har gått hit så är lite små andfådd om det låter så lite konstigt.
Vi är på Östermalm, högst upp i huset, va?
Yes, det stämmer det.
Och vi tar en liten rundtur här då.
Ja, ja. Nej, men tack med att vi har vuxit här nu så har vi byggt 2 nya små konferensrum. Ja. Jag tror det skulle vara klart nu till sportrummet, men det är inte riktigt ännu. Så att, ja, det är roligt när man expanderar, när man inte tar bort rum utan ökar på.
Vet du vad det här är för maskiner?
Ja, det där är väl en slipmaskin skulle jag tro. Ja. Det kan jag fråga honom. Ja. Så, vad fint det blir!
Härligt!
Ja. Hej!
Härligt, verkligen. Ja. Snyggt är det också.
Ja. Jag kom från privata affärer, ja. Helene Rothstein heter jag. Ja. Och här har du gjort ett rum, eller?
Ja, precis. Jag har slipat och grundat upp de här väggarna.
Okej, är det ditt rum, Sven, där inne? Kan vi gå in?
Ja, visst. Vi kan gå in här. Då.
Ja, vi kan gå in den här vägen.
Jag bara skämtar alltså.
Ja. Vad har vi kommit nu?
här är vårt förråd. En del kanske vi stänger in med här då och då. Man blir jobbig.
Gud vad många sladdar det var som hängde där.
Ja, det är vårt serverskåp.
Och ett kassaskåp.
Ja, kassaskåp också.
För ni har ganska mycket likviditet på Creades.
Ja, det har vi.
Men inte där?
Nej.
Nej. Men vad finns i kassaskåpet?
Ja, det tänker inte jag berätta för dig.
Okej, vi fortsätter.
Men
här var lite böcker också. Ja.
Ja. Är jag är delägare i ett förlag som heter Fritanke. Mm. Och så har vi lite underlager här som jag delar ut. Vi kan gå hit sen när vi är klara för att se om du hittar något som du tycker är roligt.
Ja, vad kul. Och det där är en...
Ja, det är, alltså, all dekoration här är privata saker.
Ja. Är det din
ja, det är
stol?
Ja, precis.
Ska den kläs om så du... Så.
Nej, jag tycker den är så fin. För den är signerad här i armstödet Paris och så vidare. Och jag är väldigt road av franska möbler och upplysningarna och så vidare.
Ja, men det här var inte ditt rum. Det var förrådet. Okej. Kan man komma in här då? Är det här ditt rum?
Här inne bor 2 man.
Hej.
Här är de som förvaltar vår alltså, kortare aktieportfölj.
Jaha, vilka är det?
Alltså,
vad heter de?
Det är Anders och Daniel.
Ja, all right. Ja, spännande. Börsen har precis öppnat.
Ja.
Ja. Vet du, har du kollat?
Nej, jag har inte gjort det. Nej. Då kommer vi ha det till dem. Sen kan vi gå upp den här vägen. Vem får du då?
Ja. Ja, vad kul. För vi är på våning 7, då kommer vi ut till våning 8. Och detta är...
En sekretär. Svensk, början på 1800-talet.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hallå, hallå. Hej, hej. Helene Rothstein, hej.
Ja, där har vi lite möbler här.
Hej,
Helene. Hej, jag lyssnar på. Sven.
Hej, Helene. Ska jag hälsa vidare? Stör jag eller?
Nej, det är ingen fara. Hej, Erik Törnberg.
Hej, Helene. Och du har jobbat här länge?
Jag har jobbat med Sven i 27 år.
Ja, ja. Vad säger du då?
Vad jag säger?
Ja. Är det du? Ja. Vill du säga något?
Nej, det handlar om.
Jag gör en intervju med Sven. Från privata affärer, en podd som heter...
Det anledningen till att du inte sett mig utan sett Sven, det är att han gillar att prata i media, det gör inte jag.
Nej, okej. Okay. Men du är i alla fall, du är verkligen lång väg, eller
hur? Ja, verkligen.
Ja, okej.
Okay. Jonas, sak som är trevligt.
Ja, okej. Okay. Ja, det låter ni släkt, eller hur?
Ja, visst, det är lite familjebolag.
Ja, lite familjebolag. Hej.
Hej.
Det är ju här det händer.
Ja, det är här det händer. Ja, säg inte det till Daniel och Erik.
Nej.
Anders menar jag.
Ja, just det, för de sitter med en kort... Ja. Ja, okej. Okay. Är det här ditt skrivbord?
Det är mitt skrivbord, ja.
Får man kolla lite hur det ser ut?
Lite.
Här har vi ett fuck you...
Ja, just det.
Ja. Fuck you, use.
Ja, det var med min familj på Madame Tussauds. Så lyckades jag efter mycket övertalande. De vägrade först att göra den här, för de tyckte det var... Det var lite dålig smak, tyckte de. Men jag lyckats få till det i varje fall.
Ja. Där har vi Einstein som du verkligen gillar.
Ja, det är min kompis, ja. Mm. Och här är en ganska rolig grej. För här är då första tillståndet när jag startade firman. Oj. 10 april 1981 så fick jag tillstånd av börsen att starta fond. Alltså Sven Hagström med fondkommission.
Ska vi läsa vad det står?
Styrelsen för Stockholms fondbörs har vid sitt sammanträde den 9 april 1981 beslutat att från med den 13 april antaga Sven Hagström i fondkommission AB till medlem av fondbörsen. Stockholm den 10 april 1981, Bengt Grönqvist.
Och det här är inramat i en guldram.
Ja.
Tror det ser inte ut att ha blivit så solblekt och så.
Nej, men jag är en vän från solen. Ja. Jag är lite noga med det.
Ja, du är det. Ja.
Ja.
Och här är... Väldigt många flygplan. De ser man i olika rum, har jag redan sett.
Ja, det gör man. Ja.
Vad kallas det? Flygplansmodeller?
Modeller, ja.
Ja. Mm. Och en segelbåt. Och sen så finns det, de här kallas någonting som jag...
Tombstone. Ja, just det. Och det var ju när vi gjorde vår nyemission. Alltså, det där är från Kreasback. Nyemission, det verkar som inte har fått någon.
Nej, det har ni kanske inte. Finns det någon som är... För här är då 2,...
Det senaste, 21.
Uh-huh.
Det är vår SPAC. Och det är när vi delar upp bolagen Öresund och Creades.
Det var också lite historiskt.
Ja, det är det. Ja.
Din andra skilsmässa.
Det är 12 år sedan. Ja, precis. Uh-huh. Min andra skilsmässa. Ja. Och vilken koll du har. Ja.
Du, detta såg bara lite fint ut. Här har vi massa skepp.
Ja. Ja, det är små modellskepp i metall. Som jag tycker är fint. Jag har haft det i massor med år också. Ja, du ser att det är lite samlarmani. Om du ska, slipper du säga det?
Ja, det är det nog, va? Eller?
Ja, så är det.
Samlar du på skepp?
Nej, men det, jag tyckte de här var så fina. Så det blev så för många år sedan. Det gott, som de var i så bra skick. Och det är allt från ubåtar till atlantångare.
Från, vad kan det vara? Alltså, vilket år?
Ja, 1900-talet.
Ja. Mitt emot dig
sitter John, vår vd.
Ja. Ni har lite olika stil på skrivborden. Om du, någon som inte ser era skrivbord, hur skulle du säga att det ser ut?
Ja, det ser ut så att det, på ena sidan sitter en ordningsmänniska. På den andra sidan sitter en som har många intressen. Man uttrycker det diplomatiskt.
Ja, det kan man väl säga. För hans skrivbord är ju mycket... Det är inte så alls så många saker.
Nej. Men han har inte haft så lång tid på sig heller. Så att,
just det.
Ja,
there we have it.
Det här är ganska roligt. Det här är Corsair heter den. Det är J.P. Morgans, en av hans fantastiska fartyg som jag hittade på en auktion i London för många år sedan.
Hur ofta är du på auktioner och sådär?
Nej, jag följer då och då. Ja. Ja, men du ser, det börjar bli trångt här. Så att,
men nu får ni ett rum till.
Så?
Nu får ni ett
rum. Du ser hur små de är. Det är två rum. Ja. Så att det ska bli väldigt skönt faktiskt. Nu har vi 4 konferensrum.
Många samlar ju på saker och sen så är de gömda på olika ställen. Mm. Har du något förråd eller något liknande?
Ja, jag har det också. Ja.
Det är hur många grejer som helst.
Det är en del, ja.
Det här var ganska fint. Är det konstverk?
Jag gillar honom,
eller? Det är ett konstverk, va?
Ja, just det. Precis, det är samma på den andra sidan också. Basquiat, som är mina favoriter. Jag håller egentligen inte på alls med modern konst, men jag gillat honom sen någon gång 70-talet. Och så hittade jag det här på Museum of Modern Art i New York. I form av då, heter det, brädor, vet du det?
Skateboards,
ja, precis, exakt.
Den här klockan som hänger här.
Ja, den är också min. Ja. Ja, den är inte uppskruvad.
Är det från 1700-talet också?
Ja. Sen kan man ju säga några ord om det här, den här fotot också. För att jag råkade ut för en flygolycka för 7 år sedan. Och jag skulle landa med mitt sjöflygplan. Sen hade jag hjulen utfällda och gjorde en saltomortal då. Och sen så jag hängde upp och ner, planet hängde upp och ner. Och då var det 2 damer på Rödlöga som kom ut och räddade mig. Och sen så jag var delägare i Fotografiska museet och så hade vi en utställning av den här kvinnan. Och jag tyckte den här var fantastisk, det symboliserade verkligen de som räddade mig. Så det här är nästan som ett altare där. Så att...
Och för de som inte ser så är det här ett fotografi. Det är 2 kvinnor som står i en eka. Det är något vemodigt över det,
ja,
eller?
Ja, det är det. Ja, mycket. Med ryggen vända mot fotografen. Och jag tror att den här bilden är tagen på Siljan.
Är det du som har bestämt hur det ska se ut?
Ja. Ja, det är mina grejer överallt. Ja, det är inte firmans. Nej.
För du får inte plats med det hemma heller.
Nej, men sen vill jag ha det här som jag älskar runt omkring mig. Och den här också är lite rolig. Jag vet inte om du kommer ihåg den.
Ja, har du fått den?
Jag köpte den av Alexander Mahmoud. Jo, jag tyckte den är fantastisk, den här bilden.
Det är en helt fantastisk bild. Vi
det är från DN, ja. DNs fotograf. Och det var då när det var bråket i akademin. Och så lyckades han fånga dem på en gränd utanför akademin.
Vi har Kristina Lugn.
Och sen så har vi förrätta akademins ständiga sekreterare som ett askarv.
Ja, Horace Engdahl.
Och sen så är det två journalister som försöker intervjua dem. Men de ser väldigt glada ut istället för att det var ju kris då, så att de höll masken ganska bra. Men jag tycker det är också en sån här bild med massor med action.
Det är som att de glider fram på gatan. Ja, nästan som efter en utekväll.
Ja, precis. Ja. Jag har ingen plats att hänga där på, men så därför får den stå på golvet här inne i konferensrummet som man möts av den varje dag.
Och vad ska man säga? Man får en tamstol så fort man har gjort en affär.
Ja, just det. En stor affär, ja. Precis.
Det är en ganska intressant bransch nästan, att den liksom finns kvar och egentligen, jag vet inte vad det fyller för funktion.
Jo, men det är väl alltså, en del som samlar på det också, på Tomstons. Men vi gör inte så mycket sådana här stora tjusiga affärer, utan att då blir det de här få som man har. Men just när skilsmässan med Öresund.
Denna är ganska speciell kan man säga.
Nej, men det var när vi delar upp Öresund. Och jag skulle säga att det var en lycklig skilsmässa. Vi klarade av det, Mats Kviberg och jag. Det tog väl i princip en eftermiddag. Och vi jobbade ihop i 20 år. Och det enda vi grälade om, det var om vi hade grälat 4 eller 5 gånger på de 20 åren. Så det var faktiskt en väldigt lyckligt äktenskap. Och då delade vi upp det här.
Förlåt, ända tills det lite större bråket?
Ja, och då kom ju då HQ-kraschen. Och där Öresund, jag var ju med på den där som skulle slänga ut livbojar då för att rädda HQ. Men då blev det att man drog in tillståndet då, så numera är HQ en del av Carnegie. Och då tyckte jag nog att det var kanske bra att göra boskillnad. Och han slapp en storebror och jag blev min egen som hade börjat en gång i världen. Så att januari 2012, februari 2000. Och då hade Creades ett värde på 3,6 miljarder och Öresund på 2,5. Och sen dess har vi delat ut. Vi delar upp Creades i sin tur också efter några år. För det var någon som överföll Creades och skulle lägga ner Creades. Och då för att bli av med dem så gjorde vi en uppdelning på den vägen nere.
Ska vi stänga här?
Ja.
Om du ska beskriva Creades från separationen då med Mats Kviberg till det Creades vi har idag. Mm. Hur har utvecklingen varit skulle du säga?
Ja, jag tror att under de åren som vi har funnits tror jag vi ligger på andra plats av alla investmentbolagen. Jag kan inte ge ett exakt hur mycket vi har gått upp, men jag tror att vi är näst bästa av alla investmentbolag.
I vad?
Ja, och precis. Och det vi mäter är ju då hur alltså värdet på bolaget, inte börsvärdet utan substansvärdet. För börsvärdet var ju uppe här, alltså var nästa var uppe i 80% premie, det var ju helt galet. Då skulle man naturligtvis ha sålt allt vad tygen höll. Men det gjorde jag inte. Men så att där tycker jag vi har lyckats väldigt, väldigt bra faktiskt.
Men om man ser i premien idag, nu ligger ni ju på noll ungefär.
Ja, det ligger väldigt, väldigt nära noll, ja.
Mm. Vad tänker du? För man blir ju smickrad också om man har en premie, eller?
Jaha. Jo, alltså det är det. Då tror man att man kan gå på vatten. Men i och med att jag har varit med några år, jag håller på med aktier sedan jag var 12 år. Så att jag har ju sett uppgångar och nedgångar med jämna mellanrum. Så att jag vet ju att alltså, när det kommer en sån här galen period så följs den av en sämre period. Sen är det ju så att Avanza, det är en väldigt stor del. Jag tror att som mest kanske har varit uppe i 50% nästan av substansvärdet. Och nu ligger en hygglig bit under det. Nu har jag faktiskt... Den senaste tiden har ju Avanza börjat röra på sig äntligen. Och det har väl väldigt mycket med att vi nu äntligen efter 10 månader har förhoppningsvis fått en ny vd. Och det betyder väldigt mycket. För vi har haft en vice vd och vice vd är ett väldigt viktigt jobb i sig. Men om vice vd ska bli vd också, det är att ha två jobb. Det är en omänsklig uppgift. Så att man ser att han har jobbat på en och en halv gånger, alltså tiden. Han heter Gunnar Olsson, ja. Mm.
Och den nya vdn heter?
Gustav Unger.
Han sitter också i Nordnets styrelse.
Nej, det gör han inte. Han satt i Nordnets styrelse.
Han får inte sitta kvar där nu?
Nej, han avgick samma dag som den 22 april som det här offentliggjordes.
Och du säger förhoppningsvis, vad hänger det på?
Det hänger på att Finansinspektionen ska se att han är hel och ren och lämplig att vara vd i ett tillsynsobjekt som Avanza.
Det här kom ju också, det var ju en vd som var väldigt... Nej, han tillträdde aldrig, eller? Men han utsågs och sen så fick han inte börja. Han var en vecka, eller?
Han tillträdde och han var en vecka. Du ler du, men ja, det var riktigt, riktigt, riktigt jobbigt var det. För att min familj, ja, vi var bortresta i Karibien på mittterminslovet. Och vi var 15 personer och liksom 12 fick denguefeber. Och jag låg i sängen och var helt borta. Alltså det var riktigt vidrigt faktiskt. Och så kom det här då ovanpå det. Så att då kände man, då var man riktigt utslagen. Så att, och då är jag lite så här, jag ser mig själv nästan som någon typ av försökskanin. Va? Tänkte, det ska bli intressant att se hur man kommer över här rent mentalt. Va? För man vet ju att jag är en sån där som kan somna med problem och vakna med att de är lösta. Jag har en sån här fantastisk förmåga att komma över när det är kris. Va? Och jag gillar problem. Alltså när det inte är problem och det bara raka spåret, då blir jag rätt sömnig. Så jag har sagt, och jag har inte menat så mycket mer, men för mig skulle drömma bara att vara ordförande i SAS, om du förstår vad jag menar. Att det är sån här riktigt hopplös uppgift. Men då, så efter en vecka så jag vet, jag blev inlagd på sjukhus och så vidare. Men, och denguefeber är då, det är myggor som biter dig och det finns inga vaccin och det finns inga läkemedel. Så jag gick till apoteket och sa att det är 2 liter vatten om dagen plus febernedsättande. Det enda man kan göra.
Det här är inte så länge sedan, är du helt återställd?
Ja, det var i november. Ja, men nu när vi var bortresta på sportlovet också så började vi prata om den här perioden vi hade denguefeber. Och plötsligt så började någon prata att jag hade tappat en hel del hår. Och sen så var det då hela familjen, alla hade tappat hår, så jag började googla på det där. Och det är en sån där bieffekt som kommer några månader efteråt.
Så. Nej, för jag lyssnade faktiskt på när du var med i Börspodden och de var ju väldigt imponerade av ditt hår just.
Det var då det.
Då ska se nu.
Nej, men det är ganska roligt faktiskt. Att det var vi 3 månader sedan och ingen har sagt det här. Så var det någon som tog upp det. Fasen, det är så konstigt. Jag tappat en hel del hår. Och sen så då alla som satt runt bordet sa samma sak och ingen har sagt det. Men det där går över och jag slog upp det också. Och då det där är en av... Alltså det här är en väldigt märklig sjukdom för det är mycket konstigheter som kommer efteråt. Va? Och framförallt så kände jag till för en månad sedan att när jag gick till jobbet här så var jag helt slut. att det var inget nöje att gå till jobbet. Alltså att gå till jobbet. Och så det tar på dig. Ja, men jag är ändå 80 så att
Men bara tillbaka, den här veden som fick sluta efter en vecka, det berodde ju på fuskbygge, en privat orsak, och han kom från Klarna från början. Vad tänkte du om att det blev så överhuvudtaget?
Ja, alltså jag fick ju reda på det här genom en artikel i Dagens Industri. Och jag hade inte hört talas om det här, och han hade inte tagit upp det. Så du fyller i en blankett med allt hysch, allt sånt som du har haft som kan påverka den här bedömningen. Och då finns det där en ruta man fyller i. Har du någon gång betalat, eller har du betalt de senaste x åren, böter eller någonting? Det var det tomt i den rutan. Då hade han inte berättat det. Och sen så kom Dagens Industriartiklarna, och då såg jag det och såg Finansinspektionen det. Och då tyckte de att det har de... Då hade han satt igång att bygga trots att han hade fått byggnadsförbud på sitt hus. Och sen så, det ena gav det andra. Sen så var det tydligen folk som hörde av sig till Finansinspektionen, så att det är det ena andra. Och det blev bara för mycket. Så att, och det där igen, med, så är det. Att du ska fylla i en sån där blankett och då måste ju vara så där fruktansvärt ärlig, va? Så att inte du försöker alltså stryka över någonting eller dölja någonting. Va?
Nu är han inte här för att kunna försvara sig själv, men om man säger som ditt ansvar då, där du är ordförande och du ska tillsätta en vd, det var ju ganska lätt att googla upp det här till exempel.
Ja, det kan du säga. Vi får ta dig till hjälp nästa gång. Ja.
Men som en journalist gjorde. För du började väl med en artikel i Dagens Industri också?
Jag tror att det var en artikel i Expressen som de hade hittat då. Ja. Vi hade dels en extern, då självklart, headhunting-firma. Och som i sin tur hyrde en extern firma för att titta efter på allt bus som folk har. Så att vi gjorde det på några kandidater. Och sen den här andra processen nu som vi har, så är det ju dels att Avanza gör sin egen interna, och sen så har headhuntingfirman, de har bytt leverantör då, för att det här var så jäkla dåligt gjort så att det här inte dök upp. Och då får man ju gå runt i Sveriges 222 kommuner exempelvis och titta efter om det finns någonting. Va? Och sen så hade vi också, Avanza, anlitade en firma som gjorde bakgrundskontroll.
Ja, och ändå blev det så här.
Nej, du här är nu för den som vi nu är.
Jaha. Okay.
Så det var alltså tre stycken bakgrundskontroller. Va? Ja. Det fanns ingenting.
Några snabba frågor. Är du en spara eller slösa?
Sparslösa. Nej, men du ser själv när det går runt här. Att jag tycker det är roligt att omge mig med fina saker. Jag älskar manuskript och alltså Einsteins brev till sin bästa vän och se hur han tänkte när han kom på den speciella och generella relativitetsteorin. Jag tycker det är fantastiska saker.
Hur ska man investera 100 000 kronor idag?
Ja, idag med bara göra att 50% aktier och 50% har på banken, och sen så avvaktar man med ett halvår och ser vad som händer. Någonting sånt. Kanske möjligtvis man skulle ha lite mer i aktier. Men där har jag också då, alltså du har fonder och du har investmentbolag. Alltså har du inte någon aning om det är något bolag som jag sa tidigare som du tycker att fan vilket fint företag, där är jag kund, jag älskar företaget. Från det att du går in i affären tills att du kommer hem, att du sätter på det plagget eller prövar den pryl som du har köpt och sånt där. Hela kundupplevelsen. Men då är det säkert ett bra företag.
Och din sämsta investering någonsin?
Han som kör Europen och han som har köpt Åhléns. Jag har glömt bort exakt vad han heter. Ja. Och han var på, du nämnde Anders Wall. Och Anders Wall hade dagar i Uppsala, entreprenörsdagar. Och sen så blev han intervjuad då. Ja, vad lärde du av dina misstag? Fick han frågan. Vad sa du? Vad lärde du av dina misstag? Konstig fråga. Ni svenskar är så konstiga, sa han. Men jag lär mig av det som jag gör bra. Jag lär mig ingenting av mina misstag. Jag upprepar det jag gör som jag har varit bra. Och jag tycker det var enormt klokt sagt. Jag har sagt det massor med gånger i olika debatter. Och sen åt jag middag med honom här för några veckor sedan. Då han har nästan glömt bort att, för det var ju kanske 20 år sedan, va? Jag tycker det är en skön inställning. Jag har ingen aning vad min sämsta affär är riktigt faktiskt.
Din bästa affär då? Är det Avanza?
Ja, det är klart att det är. Ja, det är mitt sladdbarn.
Ja, det är ditt sladdbarn. Och så du har 7 barn?
Jag har 7 barn med kroatis också, ja. 5 människobarn. Och så är det ju så att med att starta företag, det är lite grann amning var fjärde timme. Det är faktiskt det. Och det är det som är lite grann skärmen. Men samtidigt så är det ju väldigt, väldigt låst. Va? Och, sen, och som jag har sagt några gånger, att sen gäller det att veta också om det inte går bra. Va? När lägger du ner? Och det har ju inte jag behövt göra. Men hela tiden har jag haft den inställningen att liksom, är det här verkligen så bra? Och med Avanza är det ju att hela tiden utveckla och ha den här. Där har vi inte, lönsamheten är inte en av topp 3, utan topp 1 är alltså att kunderna ska älska företaget och dessutom att det vi ska ha, alltså vara väldigt kostnadseffektiva.
Om du ska starta ett till företag här efter 80, vad skulle det vara?
Nej, jag ska inte göra det.
Nej. Inga fler barn nu?
Nej, inga fler barn. Nej, precis.
Alltså bara det att någon håller på med så här, riva ut ett hus och lite sådär, det verkar inte vara din grej.
Nej, det är inte min grej. Nej, men jag bor kvar i samma våning som jag flyttade in i 1985 med samma kök. Och jag tycker när vi får gäster som inte har varit hemma säger man, har ni byggt om köket sen? Nej, det gjorde vi 1985. Och då fattar man inte någonting. För det, jag tycker att hålla någonting snyggt och prydligt.
Om man tittar på, för det här var då Avanzas vd, att vi pratar om Avanza, det är för att det är så stor del av Creades och du är också ordförande, styrelseordförande i Avanza och Creades också. Men om man tänker på Avanza, det har ju varit också en historik av inte bara korta vd:ar, men första vd:n var en vecka och sen så hade vi en Johan Prom som kom från ICA. Som
det har du redan. Det har du kollat upp också. Snyggt jobbat. Hur ska du skaffa en sån här bakgrundsfirma?
Och sen så var det en för några år sedan, 2016 kanske, 15, Johan Prom. Och sen så nu så har vi en till. Så det har ju ändå varit 3 vd på kort tid.
Ja, det kan du säga. Men det här är jätteviktigt det du tar upp. Nu tar du upp det som en nackdel. Men tänk. Och jag såg att den första vdn som kom in då, som vi hade då, när jag märkte att han såg då inte de möjligheter som fanns. Jag blev, alltså 1994 när jag fick mitt första mailkonto, jag är inte religiös, va? Men det var, för mig var det som att bli frälst. Jag såg att det här är helt fantastiskt. Jag sov inte på 36 timmar. Jag åt varken åt eller sov på 36 timmar ute på nätet. Det här är helt fantastiskt. Det är en helt ny värld som öppnar sig. Och så tänkte jag, vilka branscher är det som kommer att dra mest nytta av det här? Och då kommer jag fram till att det var 2 branscher. Det var porr och det var finans. Och du förstår vilket jag valde.
Men hade du haft någon USP inom porren? Hade du haft något att tillföra där, tror du?
Det vet jag inte. Eftersom jag var road av finans och var i finans då. För då var jag, och då var det då den dåvarande IT-chefen som då, det var med, nu vi kör någonting internt här. Så gjorde man det. Och sen, det var ingenting som alla mäklare hatade. För det var ju liksom en konkurrent som var på nätet. Det var ingen människa. Utan det var en intern konkurrent. Så det här fungerar inte. Utan då bestämde vi att vi delar upp firman. Ja, dels det som blev då det som du är Avanza. Och sen så det som var HQ.
Men du menar också den första vdn som inte riktigt förstod det här, tyckte du?
Ja, just det. Och då hade jag jobbat rätt mycket med Niklas Storåkers på Kustos som vi var huvudägare i. Och då frågade jag honom, för att vi hade startat då Acando som var ett IT-konsultbolag. Och då hade han varit instrumentell där och han och jag hade jobbat rätt mycket tillsammans. Då frågade han, skulle du vilja bli vd i HQ.se som det heter då? Och det tackade han ja till direkt. Och då var det bara att gå till Christer Gardell som då var vd i Kustos och sa det att jag är hemskt ledsen, men Niklas kommer att säga upp sig eftermiddag. Men för det här är jätteviktigt, vi måste få en bra start med det. Och jag tycker Niklas har alla egenskaper som behövs för det här. För att det viktiga tycker jag är att säga att när inte saker och ting fungerar, måste du rätta. För att det är en sån här process, du kan inte veta exakt hur människor reagerar i olika situationer. Och det var samma sak med Johan Prom då. Och där, jag kan ju säga så mycket att, alltså Johan Prom, det var Det var väldigt, väldigt noggrant. Det var ohyggligt. Och då tänkte jag, jag vill ha de här ska utsättas för alla typer av tester som finns. Va? Så vi hade, innan testen hade vi en 1, 2, 3, 4. Sen ville jag också dessutom ha en kvinna. Och kvinnan kom på fjärde plats då. Sen gjorde vi testerna. Och då var det samma 1. De bytte 1, 2, 4, 3. Dessutom när vi tillsätter nu vd från och med då Johan Prom så vill jag dessutom att ledningsgruppen skulle delta i det här beslutet. Så vi hade en helg då när hela styrelsen fick träffa då den tilltänkta vdn och hela ledningsgruppen fick träffa. Johan sa då att jag är en konsensusperson. Och halleluja sa styrelsen, halleluja sa ledningsgruppen, tyckte det var fantastiskt. Och så blev det då Johan. Och det är du som har nämnt hans namn. Och sen gick det några månader och sen så kände jag att det var någonting som skavde. Och sen var det två personer i ledningsgruppen som hörde av sig till mig. Sven, det här fungerar inte. Vi vill ha en ledare. Vi vill ha någon som går här med flaggan. Följ mig. Va? Så att alla vi hade ju tyckt det här med konsensus var så bra. Va? Och det lät så himla fint och allting. Och sen när vi blev då konsensus, då kände vi att nej, vi vill ha en riktig ledare. Så att det där var en jäkligt jobbig process. Och då pratade jag med Johan och vi kom överens då. Och sen gjorde vi då att bli uppsagd och säga upp sig. Så han fick en ersättning som var mitt emellan där. För att det var jättejobbigt för honom naturligtvis och för oss också. Så att vi gjorde nog en, som jag ser i efterhand, också en fair deal.
Hur är...
Det var ju liksom jag ytterst som var ansvarig för det här. Och då hade vi, det var inte han som hade gjort en dålig rekrytering. Utan liksom det var jag som hade missat det här. Och sen så då efter det så då skulle vi sätta igång en process. Och då hörde Rickard av sig helt enkelt. Och jag hade följt honom under flera år, Rickard Josefsson. Och då, ja, men jag söker det här jobbet som vd i Avanza, sa han. Vad spännande, sa jag. För jag har följt det i flera år, så jag tycker du är så jäkla bra. För att du är inte en del av de fyra. Utan dessutom har du en rätt komplicerad ägarsituation med 21 stycken länsförsäkringsbolag.
Han kom från Länsförsäkringsbank. Och du menar de stora fyra storbankerna?
Jag menar precis så. Och då tog vi en promenad runt Djurgården. Och sen så var vi i princip överens. Och vad jag menar då att det är den slarvigaste rekryteringen jag någonsin har gjort. Och innan den här nu senaste så var det den mest noggranna rekryteringen innan. Så att då blir det så att det är lätt sagt att du ska gå väldigt, vara väldigt noggrann alltihop. Men det fungerar ju trots allt inte. Och Rickard, det blir ju nästan 7 år med Rickard som vd. Så att det där tycker jag ger anledning till eftertanke. Att det inte är så jäkla enkelt det där. Och ser man då att det har gjort ett misstag så... Är det ingen som blir gladare om det här misstaget inte åtgärdas snabbt?
Vad vill du att en ny vd för Avanza ska åstadkomma?
SCB gjorde en analys i höstas av Avanza. Och då sa, för vem finns Avanza egentligen? Ja, det är för kunderna och det är för ägarna. Ja, om vi tittar på ägarna så är det så att det är Sveriges mest lönsamma bank. Så det är godkänt. Och för kunderna så är det då Sveriges nummer 1 rankade 14 år som Sveriges bästa sparbolag. Och då tyckte de att liksom, då har vi satisfierat bägge de här gruppernas krav. Och då vet jag att det finns massor saker som inte fungerar som det ska. Från det som du som journalist vet att förra året så var det en hel del avbrott. Att vi var inte tillgängliga med 99,99%. Utan vi hade avbrott som några minuter till någon timme. Och det där ska inte hända. Det får inte hända. Så att det är nummer 1 här i år. Att se till att hela IT-sidan verkligen funkar. Och det andra är då att utveckla, göra de produkter vi har ännu bättre och sen så utveckla nya produkter. Det är liksom i nämnd ordning så är det som är top of mind nu det här året.
Du säger det får inte hända och att det verkligen inte får hända. Det är ju också för att man sitter och tradar på börsen. Det är helt egentligen katastrof om man sitter och köper och säljer aktier och så kommer man inte åt att göra en deal.
Nej, men så är det. Ja, men sen är det ju att vi har inte så många daytraders utan vi har inte gått in för det utan vi har Dagens Industri gjorde en genomgång förra året och alla private banking-lådor i Sverige. Och då såg jag, herregud, vi är en av de största i Sverige. Liksom, jag har inte tänkt i de banorna ens. Så liksom, man förstår inte riktigt att vi har nästan 2 miljoner kunder. vet, när jag går till jobbet här, nu var det inga jag mötte, men oftast då möter jag då folk och en del hälsar väldigt trevligt och sen så säger jag, stannar med dem. Och sen, du vet inte vem jag är, men jag vet vem du är. Ni måste få ordning på er sajt. Ja, men, ge mig en ordentlig spark i baken, för I deserve it. För, men, det här är inte det vi vill ge dig som kund. Utan det här, du har rätt att begära det här verkligen. Så att det är verkligen någonting som vi... Så att när man har... Och i Stockholm så är det ju mer än alltså, det är 20% av svenska folket nästan som vi har som kunder. Så att jag går ju omkring och tror att det är ingen jävel som känner igen mig, men där är de som då hälsar och säger någonting. Och där har ju varit så att kommer fram, jag är så enormt nöjd kund och så vidare. Och då förra året så var det ju så att folk, ni måste få ordning på det här. Och nu har ju peppar, så var det rätt länge sedan nu som det var någonting som hände. Och sen har vi tittat också att sen har vi gjort förändringar i ledningen på den sidan. Det enda jobbiga med det här är att det är en kombination av handhavande fel och att man inte har testat ordentligt när man har uppgraderat systemen. Utan att liksom de har gått från 100% till det nya gamla systemet och 100% till det nya, istället för att man gradvis tar upp det nya och tar ner det gamla, va? Så att du kör 10% med det nya och det funkar, ja, då kör vi 20% och så drar vi ner.
Så när en diskjockey byter låt så att det fejdar...
Ja, det är väldigt bra. Mm, ja. Verkligen.
Och de nya produkterna då? Vad vill du ska finnas på marknaden?
Nej, men alltså det vi saknar alltså, för att bli fullbank så att säga. Och det är då två saker, det är betalningar och det är lönekonton.
Är det svårt? Ja, ni har saknat det länge.
Ja, men samtidigt så är det ju att vi har ju, förra året så fick vi in 72 miljarder i nysparande. Och hade du frågat mig liksom i december 2022 så kanske tyckte jag, med tanke på reallöner och alltihopa, så får vi in 10-15 miljarder så är jag mer än glad. Va? Och så kommer in 72 miljarder kronor. Det är unheard of. Och det är trots att vi inte har lönekonto. Och vi vill ju också att när vi har en produkt så ska den vara bättre än någon annan. Och sen så väldigt bra pris.
Vad tänker du om det ur nästan nationalekonomiskt perspektiv? Att det kom in så mycket, 7 gånger drygt, mer kapital från svenska folket under en ganska pressad tid med högre räntor och så vidare. Och reallönesänkningar. Vad tänker du om det?
Ja, jag tänker att det här hade jag aldrig någonsin kunnat förespå. Och det är det här som är så intressant, att aktiemarknaden hatar ju osäkerhet. Och om du tar det 2019, och i december så visste jag att nästa år så kommer vi få en pandemi i världen. Då hade jag ju sålt varenda aktie jag hade. Och pandemin kom och börsen hickade till och sen så tog det några månader så kom det tillbaka till gamla läget. Och sen så kommer den här höga inflationen och sänkta reallöner och så ligger börsen nu på all time high. Så att ibland är det ganska skönt att man inte vet vad som väntar, för då hade man gjort felaktiga beslut. Även om det är full information så kan du göra riktigt tokiga affärer. Och det enda som, och därför mera grundregeln tycker jag är, för om du börjar för en mindre sparare, när man månadssparande är ganska, det finns ett fantastiskt sätt att spara i värdepapper. A come rain, come shine. Ja.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Du nämnde själv att det har varit avhopp från Avanza. Det är några nyckelpersoner som har lämnat.
Det är det. Och några av de här nyckelpersonerna hade jag ju, med en person så träffade jag 5 gånger innan han sa upp sig. För att det var en person som vi tog in i Avanza för 10 år sedan, 11 år sedan. Och som var liksom en person som det här skulle, vi har inte lyckats grooma någon som har gått hela vägen på Avanza. Och sen lyssnade jag på honom, sen diskuterade vi fram och tillbaka och så vidare. Väldigt bra samtal helt enkelt. Och sen så sa jag till honom, om jag vore dig så skulle jag faktiskt se upp mig. Jag tänker, nu har jag lyssnat på dig, vi har diskuterat du och jag. Och vem är jag? För jag har ju gjort precis samma sak själv. Ja, men jag sa ju upp mig på Investor för att starta med Sven Hagström och Fondkommission. Ska jag sitta och säga till dig det som du binder om att bara göra något nytt här? Ja, nej, det ska du inte göra. Så det är klart att du ska göra det, det är självklart. Och du vet att vägen tillbaka, med återvändare kallar vi dem för. Så det är många som har kommit tillbaka till oss.
Det är någon på marknadssidan som har lämnat för något annat, vet jag. Men flera har ju lämnat för att de ska gå med i Carnegies nya satsning. Mm. Det verkar ju vara en Avanza-utmanare. Mm. Vad tänker du om det? Att man också utmanar, inte bara lämnar, utan utmanar?
Ja, nu är jag inte sån här dysterkvist, jag är ganska optimistisk. Och då tänker jag, fan vad roligt liksom. Det uppenbarligen gör vi någonting som är bra, va? Och jag har varit kund hos Carnegie sedan 1970 tror jag. Och jag är fortfarande kund där. Så att jag gillar ju Carnegie, men de har ju inte riktigt liksom, de har människor som kunder som i princip vill träffa en människa. Deras nätnärvaro är inte riktigt någonting som den är inte så stark, va. Och det är självklart att de gör det här. Sen får vi se, för det fanns ju förslag då om att slå ihop Avanza och HQ. Och då tänkte jag bara, men herregud, det har hål i huvudet, tänkte jag. Men vad skulle hända med HQ om de införde Avanzas priser? Och vad skulle hända med Avanza om man införde HQs löner? Det skulle vara en fullständig katastrof. Och det här, nu sitter ju då Carnegie och har gjort det här i princip. För att det här ska bli väldigt spännande att se hur prissättningen kommer bli, hur produkten kommer se ut och så vidare. Och det här, det är duktiga människor. Och en av dem som gick över var en person som var lite grann skulle leda oss fram i vårt projekt som heter 2030. Då får vi återanställa, och jag, min syn på det här med hur man ersättningsanställer människor, det är att vi ska anställa folk som är lite för bra för Avanza. Det vill säga Avanza ska växa in i sina anställda. Annars brukar folk säga att de anställda ska växa in i firman, va? Och då siktar man ju på att en senior ersätts av en junior som så småningom blir. Men det har inte jag tid med, utan vi måste ha riktigt, riktigt duktiga människor. Och som Gustav då sa i en intervju här, att i princip vill söka man folk, så är det första man ska titta på, det är att försöka ta någon från Avanza. För där sitter de bästa människorna. Och det gäller att... Och det är väldigt bra om det är så, för då har ju vi ett jäkla starkt incitament att se till att folk trivs med sitt jobb, att de jäkla gillar. Och vi har en superstark kultur på Avanza, så folk, alltså när vi mäter det och så vidare, så får vi jättehöga siffror.
Jag tänker också på dig som person faktiskt. Du pratar väldigt ofta om att du investerar i människor, och det är människorna och människorna och människorna. När man får sådana avhopp av människor som du liksom värdesätter så högt. Du har till exempel Jan Stenbeck som förebild, en av flera vid sidan av Einstein här uppe.
Men, Steve Jobs.
Och Steve Jobs, ja. Du har sagt, vet jag, att en skillnad mellan mig och Jan Stenbeck, det är ju att... inga folk försvinner riktigt från mig. Det är inte så hög personalomsättning. Mm. Och så sker det till exempel i Avanza, där flera drar ungefär samtidigt. Vad tänker du om det? Du verkar ändå ha varit så stolt över att folk inte gör så.
Nej, men jag är inte stolt över att... klart man är inte stolt över att folk lämnar. Men jag sa till dig tidigare inledningsvis att det var en lycklig skilsmässa när Mats Kviberg och jag... Och sen så jag har skilt mig också, en riktig skilsmässa, och vi träffas, vi umgås och vi kan prata med varandra. Så med det där med att liksom man blir ovänner för livet och såna här saker, det finns inte i min värld. Jag tycker det är jätteviktigt att man skiljs som vänner, så vi är inte någon som har gjort några dumheter. Va? Utan att civiliserat, så att det alltid finns en väg tillbaka om man är tillräckligt duktig. Men det här ger ju också möjlighet att när någon lämnar att höja nivån på just den positionen.
Och om man tar mer business caset, vad tror du att de tänker att de kan tillföra marknaden som Avanza inte har idag?
Ja, det där får du fråga dem, det ska inte jag. Vet du, vi håller ju naturligtvis ögonen på dem. Och sen nämnde för att de har ett där med dilemma med priser och ersättningar. Och men sen, jag gillar ju Carnegie för att jag fick kämpa när jag var på Investor. Och det är också en sak som är intressant att när jag kom till Investor då hade jag varit på Gränges som portföljförvaltare i rätt många år. Och så ville jag göra affärer med Carnegie. Och så sa man på högsta ort där Investor att du får inte göra affärer med Carnegie, eller Langenskjöld som det heter då. Varför inte det? Jo, för de lurade oss 1919. Och det här var alltså början på 70-talet. Och jag tycker det var rätt spännande. För att liksom, det var 1919, det var ju liksom efter första världskriget ungefär. Det var ju nästan 100 år i min lilla värld då. Och sen så när vi skulle nu göra våra SPAC och vi skulle göra vår nya emission, så gick jag då till SEB. Och det gjorde jag med samma logik. För att vi hade ett stort svenskt, eller stort bolag, ville lägga ett bud på Avanza för ett antal år sedan. Och då tog jag in SEB som rådgivare. Och de hade dessutom då en success fee. Så att blev det ingen affär så fick de inga pengar. Och de här buden började på 136 kronor i dåvarande kurs. Det går inte att jämföra med dagens. 136 kronor. Och sen så höjdes det. Och sen så hoppade de av på 220 kronor. Och tyckte jag, jag var enormt imponerad att ett sånt stort bolag kunde höja så mycket. Och SCB sa hela tiden, nej, ni säger nej till det. Och de fick inte en krona för besväret. Och de var enormt bra att hålla i handen, för de kunde sin sak verkligen. Och då så när vi skulle göra de här två emissionerna gick jag till SCB. Det här är betalning för att ni gav oss den här bra, fina rådgivningen i Avanza. Så då kom vi tillbaka till det, för ni gjorde ett kanonjobb då. Och ni investerade i oss som kund. Och sen så var det de som fick göra jobbet. Då hade jag med mig det från 1972 eller sånt där. 50 år senare så var det payback time för det jag hade lärt mig på Investor.
Vilket var bolaget?
Nej, det tänkte jag berätta.
Inte?
Nej.
Man kan inte lura ur dig sådana grejer.
Nej, jag tror.
Du var på Gränges, ja, och du gick till Investor. Och så slutade du på Investor för att starta eget. Och då, det såg vi där uppe. Det var 1981.
Första juni 1981 så öppnade vi.
På Investor, vad var det som du inte trivdes med? Eller varför ville du starta eget?
Jag stortrivdes. Jag tycker det var fantastiskt roligt. Och det var ju verkligen i centrum i aktiemarknaden. Och jag älskar ju aktiemarknaden, för jag är en sån här nyhetsnörd. Va? Så varenda nyheter, nästan även nöjesnyheterna, påverkar de finansiella marknaderna. Så det var för mig drömjobbet. Och jag var på väg att emigrera till Australien. För liksom, det tyckte jag var verkligen på fronten som ett nytt land med nybyggarand och alltihopa. Så jag jobbade en sommar i London. Och så skulle hela familjen på hösten åka iväg till Australien. Och då blev jag uppringd av det var så mitt första jobb på Gränges. Sen frågade de om jag ville börja jobba där. Och sen så var jag där i 4 år. Och då hörde vd i Investor av sig till mig. Och så blev det en anställningsintervju. Och så var jag där då fram till då sista december 1980. Och det var ett enormt roligt jobb verkligen.
Och hur var Marcus Wallenberg skulle du säga?
Ja, då pratade vi om Marcus Wallenberg, det äldre. Ja, men han var en enormt krävande person. Va? Så att när man ringde upp honom och skulle rapportera någonting, då hade jag hela mitt skrivbord fullt med papperslappar för att kunna svara vilka frågor kommer han ställa. Och så att jag kunde veta, alltså jag hade förberett de svar som han skulle ha, som han krävde av mig. Och sen så var det också att vi var då ett halvår i New York, för min familj och jag, för att det ingick så att säga i att man skulle komma in för att få de kontakterna som de hade i New York. Och då var det Jakob Wallenberg som han var på besök där. Och han hade ju bott i New York på 20-talet, vet du, och jobbat där och var på jazzklubbar i Harlem och så vidare. Det var fantastiskt att höra hans historier och hans historier om kriget. Men sen var det också då, han var ju ändå representant för Sveriges rikaste familj. Och sen så gick vi på Saks Fifth Avenue. Och då så började han pruta på när han skulle köpa där. Och då sa jag till den där damen, jag betalar mellanskillnaden. Ge honom det pris man vill ha. Ja, men tycker jag så härligt i människor som liksom att de har fortfarande kvar det här som en gång var viktigt, va?
Ja.
Han behövde ju...
Vad prutade han på?
Nej, men det var han skulle köpa några kläder och sådär. Ja. Nej, men och det där, det är respekt tycker jag. Nej, men jag brukar också pruta. Min familj står där och rådnar och tycker det är pinsamt.
Men du prutar inte i vanliga affärer liksom?
Ja, det har hänt.
När prutar du senast?
Alltså sent förra veckan. Jag köpte en jacka till min fru. Och så hittade jag en grej också. Den här följer vi med på köpet. Ja, annars blir det ingen jacka. Så det kommer med.
Men på köpet? Man kunde ju lägga till lite pengar.
Jo, men då blev inte, för hon fick ju samma pengar. Ja. Hon smegde affären. Ja. Men hon blev av med en vara som säkert hade 100% marginal på.
Ja.
Ja, just det, 100%.
Men det var ganska, jackan kostade ganska mycket.
Vad säger du?
Jackan kostade ganska mycket.
Ja, just det. Ja. Ja, ja.
Du gillar att göra affärer.
Jaha.
Men den här Kresback, där blir det ingen affär.
Nej, det vet du inte. Hur vet du det? Jag vet inte. Nej, men vi har några månader på oss nu. Och vi har ju tagit upp när vi har haft valberedning. Och de har ju sagt att de har varit tacksamma att vi inte har gjort några dumheter bara för att vi ska göra en affär. Va? Så att och det stod här i någon artikel i tidningen häromdagen. Jo, det var ju din tidning förresten. Att firman går med vinst nu, för nu får vi ju ränta så att substansvärdet, fast vi inte har gjort någon affär, så ligger det över de 100 kronorna. Så att, och vi tittar intensivt på nya affärer. Och det har ju varit så också att de saker jag tittar på och fått nej, och sen har de kommit in på börsen. Och då var det ju våldsam premie till att börja med. Och sen så tror jag att i nästan samtliga fall så ligger de under de introduktionskurserna. Och det känns, tycker jag, bra, för då har vi värnat om våra aktieägare. Och sen är vi dessutom själva stora aktieägare, så det är våra egna pengar.
Har ni 20%?
Ja, under det.
Mm. Ja, under det. Men ungefär. Ja,
vi har alltså optioner också som gör att vi kan komma upp till den nivån.
Hörrni, den här podden ges ju ut av Privata Affärer. Och just nu så kan du som lyssnar på det här avsnittet få en prenumeration och få läsa allt vårt premiummaterial om hur man bäst sparar, investerar och spenderar. Och just nu så får du 3 månader för 49 kronor. Länken till det här erbjudandet, det finns i avsnittsbeskrivningen. Ni är ju delägare i Apotea. Mm. Varför kan man inte göra en D-SPAC av Apotea och ta Apotea den vägen in på börsen?
Ja, varför kan man inte göra det?
Det skulle man kunna göra.
Det skulle man kunna göra.
Är det något som kan hända?
Det kan hända.
Ja,
allt kan hända.
Det kan hända. Men kan du säga någon annan?
Jo, men alltså, jag förstår hur du tänker. Och du tänker då på Bure.
Ja.
Och det de gjorde. Och där har vi en motsvarande situation. Enda skillnaden är att vi äger 5% i Apotea. Så att kunde de göra det på en mycket högre ägande, så är det ju väldigt mycket enklare på ett lägre ägande. Så att det blir ingen diskussion då. Att man sitter och har felaktiga avräkningspriser och sådär. Så det är klart att det är möjligt. Allt är möjligt. Ja. Nej, men jag vill bara säga att du tänker helt rätt. Det är klart att det är en möjlighet. Men it takes two to tango. Så att det är inte ingenting som vi ensidigt kan bestämma.
Det är Per Svärdson ska också vara med på det.
Ja, det är självklart.
Ja. Om man skulle göra det, vad finns det för honom? Vad kan han få ut av det?
Ja, han kan få ut det, att han dels blir noterad, och det här är ett konsumentvaruföretag, så att med varumärkessynpunkt så är många säger att det är så jobbigt att vara på börsen. Jag håller på med börsen i 60 år, 65 år snart. Så att jag tycker att det här att vara på börsen är för mig nästan en hygienfråga. För liksom du tvingas att leva upp till ett regelverk och så vidare som är ganska sunt. Va? Och jag är en sån där, och är du på börsen så måste varudeklarera vad du håller på med. Och dessutom är det ju också att sköter du det här varumärket så är det ett plus för bolaget. Men att Avanza har varit på börsen, men en börsmäklare, en bank som inte är på börsen, liksom, det tycker jag är hål i huvudet. Vi ska vara ett household name, och uppenbarligen ser våra kunder som ett household name. Så att jag gillar att vara på börsen.
Det som också är med, ni har haft lite tur på ett sätt med Kresback, just med räntehöjningarna. Kan du förklara det? Att det har blivit nästan som en obligation att folk som har satt in pengar i Kreasbank också har tjänat på det.
Ja, men du kan säga att det har varit en obligation hela tiden. När det var negativa räntor var det ju också en obligation. För det var negativa räntor. Så jag vill inte säga att det är tur, utan det är bara att inflationen har ju gått upp. Så att realräntan är fortfarande ganska låg. Alla de som ska sänka räntan nu. Ja, men vi har ju fortfarande en inflation som ligger på en 3-4%. Om du betalar på ditt bolån någonstans 4-5%, det är 1% realränta. Vet, när jag startade firman då 81, då var det 5% realränta. Alltså då, och då var det dessutom hög inflation. Då hade bolån som var tvåsiffrigt.
Att jag pratar lite här om Apotea. Ni har ju en onoterad del i Creades där Apotea finns till exempel. Och sen finns det också Klarna. Finns. Där skulle ni kunna ha haft lite mer, eller?
Ja, men vi sålde ju Klarna alldeles för billigt. Men det hände var det den näst bästa affären vi någonsin har gjort.
Hur då?
Nej, men vi var med från starten. Tink är den bästa affären vi har gjort. Men Klarna var den näst bästa. Så att, men vi sålde alldeles för billigt. Och sen så kom vi in igen lite ofrivilligt. Och då tyckte vi att den kursen som vi fick dem på, vi gjorde en 50% rabatt på det och tyckte ändå att det var en bra affär. För att vi sålde Price Runner. Och sa vi, det vi får på det här viset, sannolikheten att vi kan utveckla tillsammans med andra aktieägare Price Runner till den nivån inom 5 år, den är så där, så att då tog vi det säkra för osäkra.
Men de ska ju också in på börsen vad det verkar, Klarna.
Ja, det står i tidningarna tydligen.
Tänker ni öka ert ägande där?
Nej, men det vill jag inte uttala mig om överhuvudtaget. Det beror på, med nu är det 200 miljarder. Ena dagen så är det 50 miljarder och nästa dag är det 200 miljarder. Så att det är lite skillnad. Så allting handlar om priset. Sen är det bara, båda de här bolagen, Tink och Klarna, det var ju inte de bolagen som vi gick in i. Utan då såg de att den ursprungliga affärsidén var så där. Och sen så gjorde då entreprenörerna om bolaget efter mycket om en till någonting som var världsstandard verkligen. Så blev de enormt duktiga på. Och det är det här jag vill betona, att liksom, du har entreprenörer och sen så går det inte riktigt som de har tänkt sig. Ja, då tar de in mer pengar eller belånar villa och alltihopa, sätter in rubb och stubben och sen går det till helvete. Och de här två bolagen, de gjorde om affärsmodellen när de såg att det här inte fungerade. Och bägge två grundarna i Tink, de var ju i USA där Niklas och jag träffade dem då för ett antal år sedan. Och då hade de sett att alla deras konkurrenter, de har gått omkull. Va? Den affärsmodellen ursprungligen, den fungerade inte. Så då kliar de sig i skallen och så gjorde de om det här. Och sen så blev det då B2B. Alltså förut var det en konsumentapp då. Och sen blev det istället att det här gick till bankerna. Man sålde med en leverantör till bankerna. Och där då Avanza är en av kunderna.
Hur tänker du? Börsen är på all time high. Det, hade du trott det i somras?
Nej, men jag kände ju höstas att det här det luktar vändning. Jag trodde det kom väl lite tidigare än vad jag trodde, men det är det här läget alltså, som du har nu när de negativa nyheterna kommer in och konkurserna till exempel, de toppar ändå. Det brukar vara en bra indikator. Och sen ser jag att sakta men säkert så är det ju att orderingången börjar bottna, va? Men sen har det där med inflationen, om den biter sig fast eller inte, som ändå är viktigt för. Men nu utgår ju alla från att det blir räntesänkningar under året. Sen så varierar det bara om det blir nu under senvåren eller om det blir i höst. Men jag är inte alls främmande för att den här räntenivån. Och vi har en riksbankschef som jag faktiskt, jag har sagt det många gånger förr, jag gillar honom faktiskt.
Känner ni varann?
Nej, det gör vi inte. Men han var ju chef för Finansinspektionen. Och jag tyckte han var lättolkad. Han sa vad han tyckte, han var klar. Nu är det så att den gamla riksbankschefen var nästan tvungen att ha en kremolog för att förstå vad han menade. För han talade ganska mycket i skägget. Då. Men Thedéen är en person som är lätt att tolka och han gör det han säger. Och jag tycker det, de här riksbankscheferna som man ska sitta och ha en massa jävligt begåvade människor som tolkar det de säger. Det ska inte behövas, utan det berör ju framförallt i Sverige när hushållens upplåning alltså är så stor som den är. För att vi är ett land av egna hemsägare nu som är ganska högt belånade. Så att det här berör ju hela svenska folket. Du har nationen Sverige sitter ju här nästan och har kassan i ordning. Vi ligger väl på en statsskuld på kring 30-40%. Och man diskuterar nu att vi ska ha ett underskottsmål och inte ett överskottsmål. Men hushållen kan inte riktigt, den lyxen kan inte de unna sig.
Men hur investerar du privat i det här läget som är nu?
Nej, jag gör ingenting. Jag är långsiktig. Jag är mitt ägande i Avanza och Kradis.
Ja, punkt.
Och sen har jag en hygglig kassa.
Så du, man kan säga, du avvaktar?
Jo, men, alltså, jag gör i princip aldrig någonting. Utan att ja, jag har det här och det är långsiktigt. Ska då. Det enda jag gör är att jag har en liten portfölj vid sidan av med små entreprenörsföretag. Och där var det så faktiskt med Tink. Att där tyckte då alla som satt här att det var alldeles för litet bolag och så vidare. Det var ingenting för Kradis. Och då tänkte jag, då går jag in själv i sånt fall om ni inte tycker att det här är tillräckligt bra. Och sen så tog det 1,5 år och sådär, så kom jag tillbaka och började mer pengar. Och det var en helt annan nivå. Och då var man intresserad. Och då tänkte jag, men det kan inte ha så att jag sitter med en post och sen så går Kradis in på en mycket högre nivå. Så att ni får köpa mina privata aktier för mitt ingångsvärde. Och det kostade mig, alltså, jag gjorde en efterkalkyl och det kostade mig alltså, 3-siffrigt antal miljoner. Men jag tyckte att det var en självklarhet att jag ska inte sitta med. Men jag tyckte, då kommer alla misstänkt, det är fel debatt att ta. För det, vad jag än säger kommer ingen tro mig.
Men om man tänker sig att det är småsparare eller investerare kanske man ska kalla dem som lyssnar. Vad är ditt råd? Hur ser du på liksom börsen här framöver? Och hur tycker du man kan tänka i det här läget?
Ja, jo, men det är ju att P-tal och annat, de är ju en återspegling av ränteläget och inflationen och tillväxten i landet. Och därför menar jag att allting lika så är börsen ett fantastiskt sätt att spara. Och genom att företagen nu, bortsett från fastighetsbranschen, har ju kassan rätt hyggligt i ordning och har rätt bra balansräkningar. Så att det finns inga överdrifter på den sidan. Och till exempel i USA, där har man ju köpt väldigt mycket egna aktier de senaste åren. Så deras balansräkningar är ju sådär. Men i Sverige har vi väldigt begränsad omfattning gjort det. Och därför menar jag att för en vanlig småsparare, så där månadssparandet, det är ganska oslagbart med att det sitta. Man kan gärna läsa börsnoteringar och ekonomisidor och sådär. Men man har det automatiska sparandet. Det är dessutom något väldigt bra. Va? För med det typ av tvångssparande att man drar på kontot varje månad ett visst belopp.
När jag lyssnade på fondmarknadsdagen där vi sågs så sa du att när vi har tillsatt en vd då kanske det är dags för mig att göra något annat. Att sluta som ordförande, sa du. Vad tänker du nu när den nya vdn ska godkännas och sådär för en massa? Vad kommer du göra då?
Ja, men du gjorde en egen tåg. När jag har gjort det? Ja, det är härifrån till evigheten. Ja. Så jag sa inte den samma dag. Utan självklart, så man blir inte yngre. Och jag har ju lediga fredagar. Så det är liksom ett sätt att sakta dra ner. Men för det första är det ju, när vi har en ny vd så är det ju att man byter vd-ordförande samma år. Det är hål i huvudet som jag ser det. Och framförallt när jag tycker det är så otroligt roligt det här. Men skulle jag dra mig tillbaka nu, då skulle jag säkert dö om en månad av tristess. Det var en stark överdrift för att jag har massor av olika intressen sett när jag har gått runt här delvis. Att jag har så jag klarar mig. Men
det är ju farligt. Det kommer ju bli hur mycket som helst. Du kommer ju få köpa ett hus till grejerna.
Det här är enormt roligt. Alltså, och när jag vet att det finns så pass mycket, massor med saker vi kan göra med Avanza. Och när jag Jag är rätt säker på att vi hittar en person som kan göra det jobbet. Inte tror jag tänker lämna ifrån mig det, för det, då är det otroligt roligt. Det har varit en jobbigt sista år som ordförande. Väldigt jobbigt skulle jag säga, för att, med att försöka få allting att fungera, det har inte varit lätt.
Har det varit ett av de värsta åren?
Ja, men det har tagit väldigt mycket energi, det har det klart att det gjort. Men värsta, men gud, det är ingenting som har gått dåligt, det har ju gått jättebra. Men det har varit många jobbiga beslut, och framförallt då i höstas när det här kom nu, att den vd vi hade hittat inte dög.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Jag tänkte på en annan sak här. Det vi bara snuddar vid lite grann här med Creades. För jag tänkte också, när man ska investera, om man lyssnar, så tänker ju ni lite tematiskt kring hur ni investerar och vad ni tror på. Mm. Är det liksom ett råd att skicka med dem, att tänka tematiskt? Och är du tillväxtinvesterare i botten?
Ja, jag är tillväxtinvesterare, och tematiskt, ja, det kan jag säga. Men när det gäller, alltså, en privatperson, det heter ju privata affärer. Så är det en sak som jag alltid har predikat, att köp bolag när ni begriper vad de håller på med. Och där ni till och med kanske är en nöjd konsument. Då är ni ju hela tiden sen att den här produkten som X-bolaget gör, fan vad jag älskar deras produkter. Jag har inte följt det själv, så det har kostat mig ganska mycket pengar, men det har gått bra i alla fall. Men jag har ju varit kund hos Apple sedan 1980. Alltså, när jag startade firman 81 då, så hade jag Apple-datorer, Apple 2-datorer. Och sen så 85 så träffade jag Steve Jobs i London. Och jag tvättade inte händerna på en vecka, för liksom, det var min stora idol verkligen. Man måste inte kunna medtech, du måste inte kunna biotech, du måste inte vara telekomfantast. Utan det finns så mycket konsumentprodukter som du ser, det här fasen var duktiga med. Och framförallt i tidig stadium, va? Och det finns vimlar av sådana storyteller och en sån där sak, att du såg att det här är ett nytt sätt att kunna tillgodogöra sig böcker, läsa böcker på tidig stadium. Och det blev ju en fantastisk resa. Bara ett exempel.
Jag träffade Anders Wall för 3 år sedan. Mm. Åkte runt med honom. Jag körde och faktiskt spelade in samtidigt med podden. Mm. Det var lite... Han ville inte använda GPS. Han sa bara höger, vänster. Du vet hur han pratar ungefär. Mm. Ja. Men han, när han var 80, så drog han igång ungefär det här morgongåva med Apotea. Och om man pratar med Per Svärdson, så sa han att det var mycket liksom, han hade säkert löst det på något annat sätt, Per Svärdson, tror jag. Men det var mycket tack vare hur liberal eller hur fritänkande som Anders Wall var med hyran, att ni kan betala lite senare. Han verkar vara en slags entreprenör-fan. Han gillar verkligen entreprenörer, tror jag, Anders Wall. Jag vet inte. Men han var ju ganska viktig när du drog igång 1981, tänker jag. Anders Wall.
Ja, alltså han var en av de absolut första kunderna. Och han alltså... Vet jag, nu har väl gått 2 generationer sedan han verkade. Men alltså, han var ju en udda fågel i så mått att han var frifräsare. Alltså, jag kan berätta en historia här. Att, du pratade om Marcus Wallenberg, som jag hade mina möten med honom då. Minst en gång i månaden. Och så var det en gång så frågade han då. Ja, vad gör Anders Wall nu för tiden? Sa han då. Jag tycker frågan är felställd. Anders Wall skulle fråga, vad gör han på Investor? För att Anders Wall gick in och tog 10% i våra bolag, och sen så blev han utköpt då, och alltså en greenmailer, det kallas det för, utköpt då för att vi vill bli av med honom, och då fick han hela tiden mer och mer pengar.
nästan aktivist?
Liksom? Ja, han var aktivist. Inte alls nästan. Han var aktivist. Han var den första aktivisten i Sverige. Så att han är en lus i vår päls här. Låt honom fastna där istället. För han får ju hela tiden mer och mer pengar. Han blir bara farligare och farligare för oss. Här är jag som sköter strategin och du gör vad du blir tillsagd. Och då tänkte jag, jag är superlojal, va? Och tar upp ett problem. Och det där tyckte jag var jättejobbigt. För att liksom, då började jag tänka i termer att jag vill bara bli min egen. Så att det där, det var ett intressant möte. För jag tycker lojalitet, det kan finnas många olika lojaliteter med dumheter. Det är en sak, men jag tyckte bara att vi skulle bemöta honom på ett annat sätt som inte gödde honom varje gång som han hoppade på oss.
Men det är ganska intressant det där också. Att där kommer man sådär som du gör då med ett problem som du säger att man bara ger mat. Alltså och så får mer och mer mat liksom, eller pengar då. Mm. Men jag tänker också, du har ju jobbat med Christer Gardell som också har blivit aktivist. Mm. Ju. Men du var ju också, inspirerades du av Anders Wall när du och Mats Kviberg senare drog igång och blev styckmästare på 90-talet?
Ja, det är klart att det var. Men han var ju en generation över. Och dessutom var han en person som han var väldigt charmig och sin egen. Och då var det ju Handelsbanken, SCB. Det var de två stora grupperingarna i Sverige. Så att det är klart att han var en förebild. Det är ju självklart. Och därför blev jag så glad också att han var, jag tror att han var allra första kunden på när jag startade.
Och detta då var styckmästare, bara lite kort.
Ja, det, liksom. Att vara styck, jo, men det gjorde vi också. Att vi gick in i bolag och sen så och antingen så avknoppade vi då, som det heter på lite finare språk, att avknoppa verksamheten när det blev konglomerat, va, som inte de här olika verksamheterna mycket lite med varandra att göra, utan de hade en vd i toppen som ville ha så mycket omsättning som möjligt för att hamna högt upp på listan över de finaste direktörerna. När liksom det var helt andra saker än lönsamhet som bestämde de här, hur man har skapat de här bolagen. Och konglomerat var Storskogen i ett sånt exempel. Där i den där storskogen det växer väldigt mycket, mycket trän som har vänt lite med varandra att göra. Och dessutom så gick vi in i bolag som heter Kustos som tillhörde gamla SE-bank som var en del av Skanska-sfären. Där gick vi in och styckade upp det och lade ner det så småningom. Det var en sån här väldigt viktig pusselbit i gamla skandinaviska bankens sfär. Så att vi gjorde ett antal sådana här saker och det var ju ganska enkelt också. Vi hade ju rabatt först i Öresund och sen var det rabatt i Kustos som vi redovisade då. Rabatten i första ledet och rabatten i andra ledet. Så då blir det väldigt hög rabatt. Så att det var jättesmarta folk som köpte in sig i Öresund. Då, för då fick de ju dubbla rabatter dessutom. Och vi blev väldigt kritiserade. För då kände ju då de här gamla maktsfärerna sig hotade. Men när vi styckade då. Och där var vi ju då största aktieägarna i Skanska, SCA med flera. Och då ställde Handelsbanksfären, Industrivärlden, upp för oss med att vi krokade arm med oss. Vi agerade gemensamt i styrelserna. Och sen visste de att vi såg inte riktigt det här att vi skulle ha de här aktierna kvar i 100 år. Sen när vi avvecklade då Kustos så var det Industrivärlden som köpte då både Skanska aktierna och jag tror även SCA aktierna.
Kan du sakna den tiden?
Nej, never look back. Nej, men det här är
ja, men kan du sakna någonting med det?
Nej. Nej, men alltså, det var jätteroligt, men allting har sin tid. Ja. Ja, men hålla på nu är bolagen slimmade. Nu är det allt det här som vi gjorde då. Det är en självklarhet idag. Så att nu håller alla på med det här. Men när vi gjorde det så var jag styckmästare och alla såna här skämtecknare. Vi stod där med blodiga händer och yxan i högsta hugg och så vidare.
Gillade ni det lite grann?
Ja, det var ju roligt, för då fick ju folk respekt också för oss. Och sen var det ju så att jag använde, det fanns en lag som heter lagen om LTO-lagen, lagen om tillfälligt omhändertagande, att man tog in då alkoholister från gator och torg och sen så avgiftade man, och det var ju liksom ungefär det vi gjorde. Vi tog in de där företagen som ägare då, sen så gjorde vi om dem och sen släppte vi ut det där igen, så gick vi till nästa företag. Så det här var ett sätt att effektivisera bolagen som inte stelnade.
Men att vara en slags aktivist, att försöka påverka och så, är det för kortsiktigt för Creades idag att hålla på så?
Nej, men vi håller inte på med gamla bolag så mycket. Det sista var Lindab, utan vi går in i nya företag. Avanza är ett sånt exempel. Apotea ett annat exempel. Instabox ett tredje exempel. Så det är den typen att gå in med duktiga entreprenörer och starta någonting nytt. Och det är det som jag tycker är fantastiskt med... inledningsvis sa jag att jag fick mitt första mailkonto 93 eller 94, jag vet inte vilket det är. Nu har det ju gått 30 år sedan dess. Och fortfarande så går det ett tåg om dagen från den här stationen mot nya internetäventyr. Det tycker jag. Så att det är andra generationer nu och fortfarande finns det så mycket att göra. Jag tycker det är fantastiskt. Man tror att ja, nu missar jag det här och nu är det kört och så vidare. Utan du kan ju sitta där och ha sovit ganska stor del av de där 30 åren och ändå finns det nya saker att göra varje dag.
Nästa Avanza i Creades portfölj, nästa företag som ska bli som ett Avanza. Vilket tror du att det är och finns det i portföljen idag?
Nej, jag har ingen aning om det. Nej, men... Sen så kommer du om 5 år och det har gått åt helvete. Nej, det tänker jag inte göra. Utan det här, du vet inte. Utan det beror på så många orsaker, alltså anledningar. Och där var det ju så att... Och jag tror att tekniken är så enormt viktig. Och nu när AI kommer och alltså, jag skulle gärna vilja ha ett cybersecurity-företag som är en del av det vi har. För att jag tycker det ser enormt spännande och sen ser det fruktansvärt viktigt.
Har ni något sånt nu?
Nej
inget.
Nej, vi har försökt några gånger men misslyckats. Alltså vi har försökt att bjuda på några.
Som har noterats?
Nej, som har gått innan till private equity.
Vad störiga de är, private equity?
Ja, nej, de är jättebra på sitt sätt. Jag hoppas de tröttnar.
Och John, vdn, han kommer från private equity. Nordic Capital kommer han ifrån, eller hur?
Ja, just det. Och han tycker då att det här nu att vi har en oändlig investeringshorisont är rätt skönt. För liksom, då kan man ju sitta med de här bolagen. Vi måste inte betala tillbaka pengarna, utan vi har eviga pengar. Utan att liksom, då kan du ägna dig åt ett väldigt långsiktigt engagera dig i varje enskilt företag. Så att man, du ser att affärsidén... Och det är en 10-årig perspektiv och sen måste du lämna tillbaka pengar efter halva tiden. Det är inte speciellt roligt, det är ett ganska ineffektivt system.
Vad säger du till de som inte tror på er framåt här om man tittar på marknaden och kursutvecklingen och så vidare? Så förra året var ju inte så jättebra. Vad är din analys?
Ja, min analys är att förra året var inte så bra. Precis som du säger. Och vi har ju då ett ersättning, vi har ju rörlig ersättning. Och det är 50% ser att man ska börja överträffa alltså index, inklusive utdelningar. Och nummer två är att vi ska vara över ett avkastningskrav på 7,5%. Och så att det är de krav som vi har. Och det händer ju så. Men ibland blir det så att det blir sämre. Men vad jag sa inledningsvis här är då att vi är väl det näst bästa under vår livstid. Alltså under Creades livstid av alla investmentbolagen. Så att vi har över tid skött det här ganska bra för våra aktieägare och inte minst för herr Hagströmer.
Men Bure är lite bättre eller?
Jag tror Bure, vi låg sida vid sida. Jag tror att Bure har blivit lite bättre. Jag har inte sett de senaste noteringarna. Men det roliga med Bure, jag kände ju Patrik Tigerskjöld sedan han föddes i princip.
Ja, men du har drött honom i barnvagn hörde jag.
Ja, men det är sant.
Du kände hans pappa?
Ja, det var min bästa vän. Alltså en av mina två bästa vänner.
Vem är din andra bästa vän?
Nej, han heter Claes Krumstedt, men han var inte affärsman. Han är inte affärsman.
Du investerar inte i Bure själv på något sätt, eller?
Nej, jag har suttit i Bures styrelse. Nej, men vi har haft olika idéer och så vidare, men vi har kommit överens om att var och en ska sköta sitt.
Men de har ju haft två hits, Vitrolife och Micronic. Och Yubico som D-SPACen. Ja, men 3 hits. Mm. Ni skulle ju behöva, tror jag också att marknaden tycker. Men jag påstår att ni skulle behöva fler hits i Creades. Vad säger du om det?
Ja, då behöver man inte vara Einstein för att...
Man kan vara Rothstein.
Ja, nej, men allvarligt talat, förstår du? Ja, men det är självklart. Ja. Ja, men alltså, förra året...
Är det din analys också?
Ja, det är klart att det är. Ja, men vi tror ju att de bolag vi har är väl positionerade för en digital transformation. Alltså vara med i den digitala transformationen. Och sen är det ju så, och nu såg jag också de senaste e-handelssiffrorna. Nu ser det ut som e-handeln kommer igång igen efter baksmällan. Alltså, det var ju fantastiskt då under covid-åren. Och sen kom det en baksmälla och nu är man på gång igen. Och inte minst så ser vi det i Apotea. Att Apotea ångar på, va? Och sen hade ju de ett antal konkurrenter. Och de ligger ju i kö nu verkligen. Och det har Per skött väldigt, väldigt bra. Och sen så var jag lite rörande. Du pratade om Anders Wall tidigare. När vi träffades första gången med Per då. Jag gillar honom direkt. Och jag tycker han kan låta ganska bister och sådär. Men jag har gjort ett misstag sen. Jag sålde Alibris alldeles för tidigt. Och det tänker jag inte göra den här gången. Det tänkte jag, fan vad bra. Bra, för att jag... De här som jag kallar för återfallsentreprenörerna som startar företag och säljer. Men herregud, familjen Kamprad och you name them. De har ju hållit fast vid en affärsidé. Och det är inte rocket science. Det betyder bara att de ska se till att de levererar bästa produkten varje dag. Va? Det är det som är grejen. Det behöver inte vara så ohyggligt innovativt utan att just vara bäst i sin bransch.
Tolkar jag det rätt också att det här kan ta lite tid? Den kanske växer liksom in, en hit är på gång.
Jo, men det är inget av våra bolag, jag hoppas att jag är rätt här, men förra året så växte alla bolag, va? Och det är liksom det att du ser att de växer, och att de växer inte bara med jätteförluster, utan vi hade Instabox, hade problem med Holland till exempel, som inte var så lysande, och det kanske gick lite för fort när man gjorde den affären.
Stort tack till dig, Sven Hagström, för att jag fick komma hit till Creades och hälsa på dig.
Tack snälla, det var jätteroligt det här.
Du har lyssnat på podden Ett rikare liv med mig, Helene Rådstein. Den här podden ges ut av Privata Affärer och Bonnier News. Ansvarig utgivare är Love Strandberg, och den som har hjälpt till att fixa till det här avsnittet med klippa och allt möjligt, hon heter Julia Siverts. Och vi är tillbaka igen nästa vecka. Håll ut, hej då!
Och det är roligt med intervjuer också och journalister, att det är alltid någonting man tar med sig hem som man kanske inte riktigt tänkt på, och det sättet du ställer frågorna på, så är det någon liten vinkel, vad fan det där ska jag tänka vidare på.
Jag får göra, jag med.
Nej men vi snygg avslutade fick in där.
Ja.